Du blev gravid.
Ja.
Var det planerat?
Nej, inte alls faktiskt. Jag dejtade en kille i 3 månader ungefär. Och sen så insåg vi väl att vi inte var rätt för varandra. Och sa hej då. Och sen kanske 1-2 veckor senare så började jag må lite dåligt.
Klassiker.
Ja, jag spydde. Klassiska, man så här, må illa på morgonen, dricker ett glas vatten och spyr. Och då bara, nej, jag är fasen gravid. Jag bara kände det på en gång. Sen tog jag 2 gram-test och fick jag ringa det samtalet som var väldigt jobbigt.
Hej på er alla härliga lyssnare och välkommen till Vattnet går, en podcast om graviditet och förlossning. Nina Johansson heter jag och idén till den här podcasten kom efter att jag fött min dotter Essie för ungefär 1 år sedan. Jag kände behovet av att prata och prata och prata om min förlossning, men även lyssna och lyssna och lyssna på andras berättelser. Så nu gör vi just det. Och i det här avsnittet så träffar vi Annika Leone som är journalist, medieprofil och bloggare. Du har säkert läst hennes alster i till exempel Expressen, Solo och Mamma där hon numera jobbar. Med oss i programmet har vi också Gudrun Abascal som är grundare av BB Sofia. Och Gudrun hjälper mig att reda ut ett och annat under programmets gång.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Jag kanske inte var 100% säker att jag ville ha barnet. Jag var ändå så här, då var jag 39 och så jag kanske inte var så sugen på att ta bort barnet heller. Så visst var det jättejobbigt att typ säga så här, ja, du ska förmodligen bli pappa. Jag tror han var i chock i 9 månader faktiskt. Ja.
Hur var hans första reaktion?
Nej, men bra. Det var liksom, han var så sansad. Det var inte så här, vad i helvete? Utan han var faktiskt riktigt så här sansad och bra. Och det satt absolut ingen press på mig alls. Utan så här, det här ska du göra eller så. Det här tycker jag. Utan han var så här, nej, det, du får känna av vad du vill.
Men du sa att du var lite osäker från början. Men när kände du dig mer säker?
Ja, men jag var mest osäker för att vi inte var ihop. Det var väl den grejen att man har någon sorts föreställning om att man ska ha den här klassiska kärnfamiljen. Vilket är helt larvigt egentligen. För hur många känner man som lever i en kärnfamilj? Typ ingen nästan. Jag kanske har en kompis som gör det. Så att, nej, men ganska snabbt så kände jag väl att jag... Det var en vecka av liksom gråt och skratt. Första veckan.
Det är det nog ändå oavsett.
Ja, det är det. Jag vill minnas att jag spelade tv-spel och typ så här sköt ihjäl typ 100 gubbar i någon så här krigsspel. För jag skulle så avreagera, men det var jättekonstigt. Och sen typ började jag gråta. Ja, det var konstigt, men det var också väldigt härligt.
Mm. Det är härligt kanske när man får vara så där känslosam.
Ja.
Och att det är legitimt på något sätt.
Precis.
Men jag tänker på den här liksom ritualen som man ofta ser framför sig, eller främst kanske egentligen på film, när man ska ta den här graviditetstestet och man sitter med stickan och så vidare. Ja. Och på film såklart så sitter man ju där med sin kära make eller sin pojkvän eller vad det nu man var. Alltså, Hur gick dina tankar där?
Alltså det var så konstigt tycker jag med den där stickan. Jag tog ju dessutom så här 3 stickor för att vara helt säker. Men jag minns också att jag så här, jag ringde inte han det första jag gjorde heller. Jag ringde ingen, utan jag bara behöll det för mig själv typ kanske 2 dagar. Tills jag ens kunde prata om att jag hade tagit det där provet. Mm. Det var som att det var så här min hemlighet.
Mm. På ett bra sätt eller på ett jobbigt sätt?
Nej, men på ett bra sätt. Men sen tyckte jag att det var otroligt jobbigt att berätta. Och speciellt för mamma. Så här, du, jag ska ha barn, men jag har ingen kille.
Mm.
Det tyckte jag nästan var jobbigt. Så jag väntade längst med att berätta för min mamma. Mm. Jag visste att hon skulle bli jätteglad, men det var ändå jobbigt att berätta så här. För jag har alltid liksom varit den i familjen som inte haft någon pojkvän och varit den här singelpersonen, medan min bror är så superstadgad sedan långt tillbaka och har barn och alltid liksom lever ett helt annat liv än vad jag lever. Men jag kände mig verkligen som så här Jennifer Aniston eller Madonna i någon av de här filmerna, du vet, som handlar om att man blir på smällen med en one night stand. Mm. Typ och behåller barnet. Lite, så, lite filmiskt kändes det faktiskt.
Hur var det sen att berätta för mamma då?
Det var jobbigt. Mm. Hon var väldigt chockad tror jag. Men också glad. Och såklart är superglad när Lilo sen kom. Hon tyckte bara att namnet var så konstigt. Hon kunde inte förstå att Lilo var, hon tyckte det var jättekonstigt. Man kan ha roliga namn nu för tiden.
Ja, men, precis. Ja. Men nu får man heta vad som helst. Men var kommer Lilo ifrån då?
Det är inspirerat från Milla Jovovich i Femte elementet.
Just det.
Fast hon stavar L-E-E-L-O, fast jag stavar L-I-L-O. Så det är inte Lilo Stitch som alla tror när Disney...
Nej, just det.
Disney-klassiken.
Då är det väl lite bättre att vara döpt efter Milla Jovovich.
Eller hur? Fast den lilla Lilo är för sig gullig också.
Du, hur var du som gravid?
Jag var nog ganska... lätt tror jag. Jag hade inte de här humörsvängningarna. Jag minns att jag jobbade med Cecilia Blankens modeprofilen och vi jobbade ihop och hon var så sur typ i 9 månader. Hon blev helt rasande om man tog en apelsinklyfta av henne. Då fick man en utskällning och bara, vad i helvete håller du på med? Så var inte jag alls. Jag var nog mer, jag var trött. Alltså mådde illa ganska länge och sen så var jag bara trött och åt fruktansvärt mycket. Jag hade alltid så här godishav runt mig. Mycket kolhydrater hela tiden.
Var det någon särskild craving?
Ja, men just så schweizernöt. Jag tål inte ens hasselnötter. Vilket var så att det var kli i munnen jämt. Oh. Men jag var så tvungen. Jag kunde inte släppa tanken på den här nöten. Bara,
men gud vad kroppen kan vara elak kan man tycka.
Ja, men så konstigt. Mycket M&M's också. Det var mycket nötter.
Typiskt liksom.
Men så man fett och salt liksom.
Men du nämnde också där att du mådde illa och du spydde
ja, du 3 månader. Länge? Ja, 3 månader. Okay. Men sen försvann det.
Mm.
Gud vad tråkigt det är. Det är som att vara bakis. Mm. Alltså först tycker jag att hela graviditeten är som att vara bakis nästan 9 månader. Sen har man fått barn så är man bakis 1 år.
Ja.
Det är så här känslan tycker jag av att vara gravid och få barn.
Det var ganska huvudet på spiken. Men vilken fas skulle du säga? Jag gissar kanske att det kanske var just att du mådde illa som var värst. Eller har du någon annan fas där i graviditeten som du tyckte var värst?
Alltså Lilo låg liksom uppe vid mitt revben. Med rumpan uppåt. Och hon låg ju så här rättvänd hela tiden. Men hon låg och skavde liksom mot revbenet. Mm. Så jag hade så otroligt ont hela tiden. Så jag stod upp nästan hela graviditeten vid mitt skrivbord. Och nu, du vet hur trött man är genom att stå upp. Så jag stod upp en hel dag, typ, alltså 9 timmar på jobbet. Och då fick jag liksom ont i benen för att jag stod upp.
Ja, ryggen eller?
Ja, men liksom, så att det bara kändes som att jag hade så här ont överallt. Ja. Sen så gick jag en månad tidigare från jobbet. Och typ, då, jag tror att jag låg på soffan i en månad som en strandad val och bara åt mer svitsenöt.
Ja, men det tänkte jag också fråga kring liksom just den sista tiden där.
Ja.
Du gick hem som sagt en månad innan. Kändes det bra att göra det? Mm.
Ja, alltså det kändes bra. Men det var också så här, genom att man liksom var själv. Jag var ju inte ihop med någon. Det var ingen som kom hem på kvällen förutom polare som kom över då och då. Så kände jag mig väldigt, väldigt ensam. Jag har skrivit ganska mycket om det. Så att man är så ensam i sin graviditet. Det var liksom lite obehagligt. Men det som höll upp en var ju så att jag längtade efter att bebisen skulle komma ut. Så det var okej liksom. Men det var en ganska tuff period.
Det är också så här, alltså hur ser man på just det där liksom när man är gravid och man har en pojkvän så har man någon som är typ tvungen att säga till en att man är vacker, man är sexig ändå, man vill liksom, man kan ha sex och så vidare. Hela den ja. delen. Hur var det att inte ha?
Nej, men det var ju tråkigt såklart. Man känner sig inte så sexy precis när man är gravid. Och det enda man får höra är, oj vad stor du är. Och ska inte du gå hem tidigare? Så här, varje dag på jobbet från farbröder alltid så var det någon så här kommentar. Varenda gång jag gick till köket för att hämta kaffe eller någonting så var det någon som sa någonting. Och det är inte så här, jag är okej med att folk säger vad som helst. Men det blev ganska tufft till slut. Och då ville jag vill inte ens vara där för att jag var så trött på alla kommentarer.
Jag sitter här med Gudrun Abascal och vet man hur vanligt det är att man är singel som mamma när man går in i förlossningen? Det är en vanlig situation idag tror du?
Jag tycker att det har blivit lite vanligare än vad det var tidigare. Att man bestämmer sig för att nu vill jag ha barn och man har skjutit på sin barnafödande mer och mer. Och så därför man har inte hittat någon partner som man tycker har passat. Jag har inte velat skaffa barn med någon. Men däremot så kommer jag på att nej, men oj, nu den biologiska klockan den tickar på och jag vill gärna ha barn och då löser jag det på annat sätt. Så att jag kan tycka idag att de här kvinnorna som väljer att vara singelmammor, de är äldre på grund av just den här biten. Så.
Nej, men det var ganska konstigt. Och så var det så här, ja, ska du vara med på förlossningen eller? Mm. Han bara, ja, men det är ju klart det ska. Jag bara, jag vill inte att du ska känna dig tvungen att vara med. Kände så här. Jag ska ju fixa det själv. Han bara, men det är klart jag ska vara med. Herregud, det är mitt barn som ska komma ut. Och det var väldigt skönt att han var med. Jag hade tyckt det var jättejobbigt att vara där själv. Jag var också väldigt noga med att jag inte ville att personalen på BB skulle liksom behandla oss som att vi var ihop. Att det var väldigt viktigt för mig att de visste så här. För de kan ju vara så här, det är bra om du masserar din tjej nu när hon har ont. Att jag var så här, vet du, man ska skriva det där förlossningsbrevet. Jag var så här, supernoga med att jag vill att ni ska veta att vi inte är ihop. Så tvinga oss inte att så här, vara gulliga mot varandra eller massera eller någonting sånt. Utan ni måste bara respektera att vi är två individer som inte är ihop. Och det jag blev förvånad över att de fick den informationen hela tiden. Och att de, jag var där 5 dagar nästan för jag fick någon, de råkade skära i någon nerv med kejsarsnittet. Så att jag träffade så många människor, säkert 10-15 olika personer. Du vet, man är helt borta. Det hade varit jobbigt om de inte hade fått reda på den här informationen hela tiden. Men de var väldigt bra på att inte behandla oss som ett par. Tycker jag.
Skönt. Men hur liksom hela tiden med barnmorska och så, var det, kände du någon gång att du fick konstiga reaktioner på det?
Nej, inte alls. Hon som liksom var vår huvudbarnmorska, hon var typ mest fantastiska någonsin. Och hon märkte på slutet att vi var väldigt olika också när vi typ skulle åka hem. Jag fick ju någon så här gråt mega attack när vi skulle liksom åka bil hem och trodde vi skulle krocka och dö. Och jag bara toktjura. Jag kunde sluta gråta. Jag grät typ i så 2 timmar och tyckte det var så jobbigt. Och Lilo började skrika mitt i det här. Jag bara, vi kan inte göra någon skriker. Och typ, så det blev så här tjafs mellan oss. Och då kom hon in och bara, nu får ni liksom ta det lite lugnt. Och Annika behöver det här och du behöver göra så. Så hon liksom delade mellan oss väldigt mycket. Det var jätteskönt.
Ja. Var du rädd med något till? Alltså innan, kände du oro?
Alltså inför förlossningen? Mm. Nej, det gjorde jag nog inte. Faktiskt ingenting alls. Jag bara hade någon så här konstig tanke att jag hört det där med navelsträngen ligga runt. Mm. Det var typ den enda skräcken jag hade. Men jag tycker att de har så fantastisk koll på BB med hjärtljud och allting. Jag känner mig så otroligt trygg. Jag var faktiskt inte nervös.
Hade du läst på sådär inför?
Ja, men inte jättemycket. Jag ville nog inte veta. Jag tycker att alla förlossningar är så olika. Och det förstod jag redan innan. Och den här profylaxgrejen till exempel. Jag hade aldrig ens behövt den. Men allt är så olika. Så jag struntade i att förbereda mig och läsa på. Utan bara tog det som det kom liksom. Och sen dröjde det jättelänge innan hon kom ut. För jag öppnade mig aldrig. Vilket var så extremt tråkigt. Så jag gick runt där på det där sjukhuset och konkade liksom. Och sen bara, är jag öppen? Nej, typ en 0,5 centimeter.
Kan ni kolla igen?
Ja, så jag bara, så kan du stoppa in fingrarna i mig? Det var verkligen så. Så bara, nej, jag tror, vi måste nog göra något annat nu. Så här, och då så blev det kejsarsnitt.
Men hur började det? När märkte du att det var någonting på gång?
Det började ganska tidigt. Jag tror att det började typ på lördagen och hon kom ut på onsdagen. Och då kände jag liksom att det var på gång.
På vilket sätt då?
Men jag fick några konstiga förvärkar. Och du vet hur det är, man bara, har vattnet gått nu? När man så här, klockan kissa, man bara, Man ringer och bara, du, hur ser det ut när vattnet går? Tro mig, du kommer märka om det är vattnet eller om det är kiss eller en flytning eller vad det än är.
Oh ja, det gjorde okay.
Det men sen vet jag att vi åkte in någon gång för jag hade så ont. Och då fick jag någon så här smärtstillande att åka hem. Sen 2 timmar senare tillbaka igen för då blev det dags. Och sen så gick jag omkring där på sjukhuset och vandrade korridorerna. Och öppnade mig som sagt inte. Jag var öppen mest 5,5 centimeter. Jag tror till och med den där halva skrev de dit för att jag skulle känna mig bättre. Men de ljög typ 0,5 centimeter. Så det var 5 egentligen.
Psykologiskt
ja,
riktigt.
Ja, psykologiskt 0,5 centimeter mer. Sen vet jag inte hur länge jag höll på. Jag minns bara att jag satt på någon sån här yogaboll, en sån här pilatesboll. Och vattnet gick typ så här. Det var som att när man har sett en elefant liksom kissa på kolmården. Så såg det ut. Det var helt... Jag var helt chockad. Det var så mycket vatten överallt som de stackars människorna fick typ skura upp. Och... Sen minns jag faktiskt inte så mycket om jag ska vara ärlig. Jag minns att jag hade den här lustgasgrejen och sen när jag fick min epidural. Mm. Och det var typ det bästa som har hänt.
Mm. Bad du om det eller var de jag, som kände att ni kanske behöver?
Jag tror faktiskt att de sa själva att de frågade om jag ville ha det. Mm. Och jag var så här, ja, absolut. Och sen så... Det var inte så, har du stoppat in en sån här epidural i ryggen?
Ja, ja, ja.
Ja, du vet ju hur det känns när man sätter dit den.
Fruktansvärt
obehagligt. Mm. Det är ju värre än någonting. Det är ju värre än att föda, tycker jag. Alltså den, jag är så spruträdd också.
Det går så långt, men ja.
Ja, men eftersom jag kände ju inte så mycket heller när de plockade ur barnet. Men alltså, jag har sån nålskräck också. Ja. Så det, för mig var det mest traumatiska. Okej, det kanske var att överdriva.
Nej, men jag förstår vad du menar, för det är en väldigt läskig situation att man lägger sig på sidan och man har
och
liksom noll kontroll över sig själv.
Och spänna ut och man bara
och jag alltså när jag fick min epidural så sa de ju svanka som en katt eller
svanka
något sånt
som en katt.
Och jag reste ragg som en katt. Så de bara, svanka som en katt. Och jag bara, ja men jag gör ju det.
Men liksom, hur svankar en katt egentligen?
Nej, jag fick inte till i alla fall. Men, men du fick en epidural där. Men skulle du kunna beskriva hur ont det gjorde?
Men alltså, jag har aldrig känt något liknande.
Nej.
Det går ju inte att beskriva. Det gör ju så ont så att man känner att man... Jag vet inte vad som skulle kunna göra sådär tortyr möjligtvis. Jag tror inte ens en kniv skulle göra så ont typ i magen. Det är ju en sån konstig smärta så att det gör ju ont i hela kroppen. Mm. Jag minns att mina korsband har gått av för länge sedan när jag spelade basket. Och den smärtan var helt olidlig. Och det var liksom i samma, ungefär lika illa. Mm. Men jag minns också när läkaren sa så här, vet du, det här är din sista verk. Och jag bara, nej. Och sen när jag inte kände verken, så här, hur lycklig jag blev av att inte känna den där smärtan.
Nej, sa han det när du fick epiduralen?
Ja, precis. Eller? Så här, det här är din sista verk nu. Du kommer inte känna nästa verk.
Wow.
Så man trodde inte på det. Man bara, och sen var det ju lugnt.
Ja. Det var så stor skillnad liksom.
Gud, efter det var ju som natt och dag. Mm.
Lustgasen då, gjorde det någon?
Nej, ingenting. Jag tror att det var så psykiskt... Mm. Jag trodde ju typ att man skulle ligga och skratta av lustgasen. Men så var det ju inte riktigt.
Så kul ska vi inte ha.
Nej, det var ju verkligen inte roligt.
Okej, så du öppnade dig till 5,5 centimeter.
Vilket är sjukt lite. Tänk dig i diameter 5 centimeter. Det är vad kommer ut där? Inte ens en hamster liksom. Det är väldigt lite.
Nej, det är verkligen inte mycket som ska klara
inte
det.
Jag tänkte säga inte ens en penis, men...
En groven.
Ja.
Men 5,5 centimeter.
Mm.
Vad händer då liksom?
Men då försöker de ju lägga upp så här. De får ju inte pusha själva till och så här. Du, vi måste göra kejsarsnitt. Utan de försöker ju få en själv att säga. Mm. Okej, vi gör kejsarsnitt. Mm. Så här, du bör börja tänka på att göra kejsarsnitt. Och först var jag så här, nej, jag håller ut längre. Jag vet inte varför man typ vill föda naturligt. Men det var väl, det är ju någon grej att man vill känna hur det känns. Mm. Men till slut så gick det. Och jag är ju också väldigt sprut- och blodrädd. Så jag vill ju undvika operationsbordet till alla medel. Det var ju därför också, hellre liksom föda ut än att få en kniv i magen. Nej, men sen var det bara, det funkade ju inte. Så då var det bara till operationsbordet.
Och då säger du, let's go.
Då säger jag, ja, let's go. Det var verkligen så. För då, men jag var helt slut. Mm. Jag hade inte ätit någonting på typ 48 timmar. Knappt druckit någonting. För man får inte dricka på slutet ifall det blir operation. Ah, så jag var så himla så slut. Och bara, Ja, och då in i operationsbordet och då typ fick jag ju så panik av alla, att de var så många och att det var knivar överallt, den här operationsvidriga känslan. Mm. Och sen måste jag säga att det var inte så härligt när de höll på att gräva i magen. Mm. Även om man inte känner så känner man ju ändå.
Och hör, eller?
Ja, och det är ju hårt. Alltså det är ju liksom, man förväntar sig att det bara plocka ur bebisen, men så lätt är det ju inte.
Nej, du ska ju igenom ganska mycket.
Ja, det är rätt mycket.
Ja.
Och det känner man ju när de drar liksom i magen.
Hur gick tankarna där då? Alltså,
nej, men jag höll på spy. Jag mådde så, alltså jag tyckte det var så äckligt. Så att jag tror faktiskt att jag tjurade hela tiden. Jag grät om hela tiden för jag tyckte det var så obehagligt.
Det är väldigt förståeligt.
Ja, men sen så kom hon ut. Mm. Ett jätteskrik. Och typ med armen upp i luften. Och var så här, du vet, de är ju, bebisarna är ju så fina när de är med kejsarsnitt. För att de är ju inte snea eller någonting. Så att hon var så himla söt. Mm. Då började tokgråta såklart.
Aha.
Och hon sa, allt var bara jättebra när hon kom ut. Inga konstigheter.
Men hur kände du då när hon kom ut? Var du så här som det, återigen som det är i filmer?
Ja.
Att man gråter och känner så här instant love?
Ja, faktiskt. Det var så många som sa till mig att man inte så här, att man kanske inte skulle känna någonting för sitt barn och få så här förlossningsdepression och någonting. Så jag var ganska inställd på det. Men så var det inte alls. Det kändes så här, som den mest naturliga grejen i världen. Det låter så klyschigt att säga, men det var verkligen så här, ja, det här är mitt barn och jag har haft henne jämt.
Men gud, vad härligt.
Ja, men det var verkligen så. Och det låter så himla klyschigt, för det, nej, men, jag fattar att alla inte känner så alls.
Nej, verkligen inte. Mm. Men ännu mer då, verkligen äg den känslan och njut av det, tycker jag.
Nej, men sen sov hon på mig 3 månader.
Ja.
Alltså.
Vad mysigt.
Ja, det var mysigt.
Samspelet med ditt ex då, pappan till Lilo. Mm. Nu är då, precis som vi pratade om innan, så eftersom ni inte hade den relationen. Mm. Hur funkade ni i förlossningssalen?
Nej, men det var väldigt bra. Han var så väldigt peppande och liksom inte så här, kom igen nu, utan jag var i och för sig inte kristen, men han var inte så, men han var bara liksom bredvid mig och så här höll ett lugn. Också så här, hans mamma är narkosläkare, vilket var så att han vet så himla mycket om hur det går till med operation och så här, han har lärt sig så himla mycket genom henne, så han var så himla trygg i den miljön på något sätt, vilket gjorde mig väldigt avslappnad också.
Kanske extra viktigt i och med att du var rädd för den.
Ja, jag tror det. Mm. Men sen så tog han henne liksom och de gick och vägde och allt det där. Så det var väldigt skönt att ha honom där. Mm. Hade jag liksom inte haft pappan med mig, då hade jag verkligen, alltså om jag var singel, jag tänker på så många singelmammor som skaffar på egen hand, då hade jag tagit med mig någon. Mm. Alltså min bästa kompis eller mamma eller bara någon man känner sig så trygg med. För det gör jäkligt mycket. Också ha någon där med som man kan också få dela den här grejen med. Mm. Som är det största som händer i ens liv. Mm. Så jag tycker inte man ska vara så rädd för att fråga folk. För jag menar, om någon skulle fråga mig om jag ville vara med på en förlossning. Ja, lätt. Jag skulle tycka det var jättespännande.
Eller hur?
Ja.
Men precis så kände jag också. Att jag bara, jag skulle aldrig klara av att göra det här själv. Nej. Alltså, hade jag varit singelmamma så absolut. Då hade jag släpat med mig någon. Mm. Alltså.
Ja, men det är också så efter. Alltså, det är allt från att så hjälpa till. Alltså, man ska gå på toaletten, man klarar knappt det.
Nej.
Och hämta mat, allt sånt är ju så mycket skönare om man har någon bredvid sig. Så det tycker jag folk ska göra. Våga be om hjälp.
Mm. Hur vanligt skulle du säga att det är med ensamma mödrar på förlossningen?
Helt ensamma mödrar är ju väldigt, väldigt sällsynt. Och är min erfarenhet, det är inte ens 1% som är ensamma. Och sen är det ju då, kan det vara olika om man har flera med sig, om man har sin partner med sig, eller om man har en väninna eller sin mamma, eller om man måste ha mamma, syster, svägerska och andra kompisar med sig.
Hur många skulle du säga är lite max att ha med sig i förlossningsrummet?
Många som får plats i rummet och som kvinnan själv vill ha med sig i rummet. Jag sätter inte själv som barnmorska ut så här många får ha med sig. Jag vet att det diskuteras mycket, men jag tycker att det måste kvinnan själv få avgöra. Men jag måste få plats i rummet själv så att jag kan göra det jag ska.
Men nu i efterhand då, eftersom du sa det där med att i dina förväntningar så hade du ju velat föda vaginalt och sådär. Mm. Kände du någonting efteråt just kring det? Att liksom, ja, men vissa kan ju känna att det kändes som ett misslyckande eller att det var en befrielse. Eller på vilket sätt kände du?
Jag känner inte så här ett misslyckande. Det var mest för att jag var nyfiken på hur det skulle kännas. Men så här i efterhand så har jag ju liksom fått höra ganska många kompisar som har spruckit. Så jag kände bara, vänta nu, jag kanske inte ska klaga ändå. Det är ganska mycket skönare att ha det ärret på magen än att liksom behöva... Jag har en kompis som gick i liksom 3 månader och fick någon infektion och knappt kunde gå 10 meter och knappt kunde kissa själv på 1/2 år. Mm. Så jag kände mig ändå så här, okej, det var nog ganska skönt ändå. Mm. Så nej, absolut inget misslyckande, bara med att det är spännande. Alltså det vore kul att se hur det känns.
Mm.
Så.
Mm. Vad var det första du gjorde när Lilo kom ut?
Alltså precis efter, när man ligger på det där uppvaket eller vad det kallas. Då låg hon ju, hon började ju suga på tutten direkt. Hon fattar ju direkt. Hon är otroligt hungrig bebis. Alltså hon har alltid, hon har sån aptit, så det tror det kommer från mig. nej men hon så här direkt bara började äta, vilket var jätteskönt.
Mm.
Så hon låg där och jag ammade henne. Och jag hade då typ inte druckit vatten på 2 dygn eller någonting. Jag var så törstig. Mm. Och så tänkte jag så här, äntligen, nu ska jag få dricka vatten. Så jag bara, nej du får inte dricka, för när man har opererat så måste man vänta en viss tid. Och jag vet inte vad det beror på riktigt. Men du kan få den här bomullstussen med vatten. Så fick jag en bomullstuss med så här, låg och sög in så här, 3 droppar och bara, jag var jättetörstig. Och den här, alla snackade om de här mackorna man skulle få också. Nej, det fick inte jag, för jag fick inte heller äta efter operationen. Det fick jag inte heller. Och sen den här duschen som alla pratade om. Nej, det gick inte heller, för då hade de skurit fel. Det var som en brännande liksom, smärta i ena sidan. Så jag kunde inte duscha. Det tog typ 3 dagar innan jag kunde resa mig och duscha. Så allt det här som folk är så här... När Cissi Wallin nu, när hon fick barn, precis. Då la hon upp de här mackorna på bloggen. Mm. Och då blev jag typ sur att jag inte fick de här mackorna. Ja, för jag har hört att det ska vara så här fantastiskt. Fick du mackorna?
Jag fick mackorna, men jag tyckte inte... Jag har också lite väntat mig den här the greatest meal in your life. Men jag tror att jag var så chockad av min förlossning. Och liksom lite traumatiserad. Så att jag förstod knappt att jag åt, tror jag.
Nej.
Om jag ska vara ärlig. Så det måste ju inte alltid vara fantastiskt heller. Men man hör ju mycket om den där
måltiden. Ja, men vill liksom uppleva det.
Ja,
det är de bästa gurkskivorna du har ätit hela ditt liv.
Ja. Jag tror att de där ofta kommer från papporna faktiskt.
Är det så?
Ja.
Ja, det kanske det är.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Det där med att de har skurit fel.
Ja. Berätta mer om det.
Eller inte skurit fel. Man kan ju tydligen komma åt alltså nerver ibland när man gör det. Jag vet inte hur. Vet du vad jag tycker är så konstigt? Det pratas så lite om vad som kan hända. Det är som att man bara förväntas att det är så här. Okej, man skär och sen så vet man inte ens om att. Jag hade ingen aning om att det här kunde hända. Och folk tar den inte riktigt på allvar heller. Det var ju så här, vet, och det kom in nya barnmorskor eller vad heter de som kommer in. Alla inte barnmorskor, men det...
Nej, det är väl men det kom in
och, ja, precis. Och hela tiden så var jag tvungen att förklara om det här igen. Så här, de har kommit åt en nerv, så jag kan inte gå på toaletten. Så fick jag en sån här kateter. Mm. Vet, heter det kateter?
Ja, ja, det gör det.
Och det tyckte jag var jobbigt att förklara hela tiden för ny personal. Så här, som att jag gnäll, vet, jag är ingen människa som gnäller över smärta. Mm. Jag tyckte det var jättejobbigt. Men jag har faktiskt ont, jag kan inte göra det. Det tyckte jag var jättejobbigt. Nej, men det kan hända. Så att det blev så att 2 dagar liksom av verkligen sängliggande. Mm. Och sen fick jag hjälp av 2 för att gå upp och duscha. Och då kände jag mig som 100 år gammal med en sån här gåstol. Mm. Hade jag in i duschen. Och så tvättade de. Alltså det finns en bild som jag har tagit precis efter. Min kompis Terry sa så här: vet du ser ut som du är 100 år gammal på den här bilden. Ja, tack.
Man känner sig ju precis som det efter en förlossning. Så att. Ja. Men hur länge höll det i sig då?
Nej, men kanske släppte efter 2,5 dygn.
Och nu känner du ingenting
annat? Nej, gud nej. Det var ju bara så här, det gick snabbt. Mm. Sen det känns, alltså ett kejsarsnitt känns ju liksom så som en vanlig operation. Det gör ju ont att ta, men det var verkligen ingen, det var ingen fara. Det är ju så här, det är jobbigt att duscha med bebisen liksom, men det var...
Men det har man ju alltid hört så här, att ja, men om man får ta kejsarsnitt så kan man inte lyfta sin bebis på 3 veckor, har jag hört. Men det är ju säkert bara skräckexempel.
Det kan ju vara så, det är man ju tvungen, gud, det är man ju tvungen, det måste man ju göra hela tiden.
Jag har tänkt det också, bara, men vadå, ska mamman bara inte?
Nej.
Jättekonstigt.
Nej, men jag minns också så här, jag fick ju så här, det får väldigt många tror jag så här, du vet, tennisarmbåge för att man bär barnen. Så här, det är bra om du inte bär ditt barn på typ 2-3 veckor. Ja, absolut, men jag hänger henne i någon sorts anordning. Efter, liksom, va? Mm. Det är klart att jag måste bära mitt barn. Mm.
Nej, men exakt. Nej, men jag lägger henne här på golvet.
Ja, och släpar henne.
Ja. Och den här gyllene BB-väskan som det snackas så himla mycket om inför. Vad kände du att du kanske saknade på BB? Eller var det någonting du hade med dig som du bara, gud vad släpar jag på det här?
Alltså jag hade med mig typ så här 5 par strumpor till bebisen.
Och sen bara, till bebisen?
Till bebisen! Okej! Okay. Jag var okej så här, jag tänkte så här, men man vet inte hur länge jag får kvar. Men jag vet inte, vad trodde jag att bebisen skulle gå omkring? Jag trodde verkligen det. Det
var mycket fotsvett nu.
Så otroligt konstig grej att packa ner så här, 5 par strumpor, ens behöva köpa det när bebisen är så här. Man behöver ju typ inte ens det.
Nej.
Det hade jag med mig helt onödigt. Så hade jag med sjukt mycket onödigt kläder för mig också. Jag låg ju bara i den där sjukhusklänningen eller vad jag ska kalla det för ändå. Jag hade med också hade sa alla så här, men ladda datorn med bra filmer. Och då tänkte jag så här, ja, men vad, jag ser aldrig deppiga filmer, men då tänkte jag, ja, men då tar jag med mig komedier typ bara. Mm. Det kan bli så bra när man har genomgått en förlossning, tänkte jag. Men jag hade så ont i mitt sår och genom att de kom åt en nerv under kejsarsnittet. Så jag kunde inte skratta.
Oh,
så att, och jag är den som skrattar väldigt lätt till film. Och, så att jag kunde inte titta på någon av filmerna.
Nej.
Om du tror att du ska genomgå eller vet ett kejsarsnitt, ta med dig sånt som man inte behöver skratta åt för det gör för ont. Ta med dig spännande saker. Ja. Spännande filmer.
Gud. Jag kan inte tänka mig att vara igen och ligga där och liksom skratta. Nej. Och inte få skratta.
Sen finns ju nätet såklart, så man kanske har Netflix eller någon sådan trevlig tjänst med sig. Men tänk på att det gör ont att skratta.
Ni kom tillbaka i alla fall till rummet och allt hade gått bra. Ja. Förhållandevis får man ju ändå säga.
Ja.
Hur gick tankarna där då? Liksom, nu är det över.
Ja, jag vet inte. Det var som man, jag tycker man hamnar i en liten så här kokon liksom, eller en kokong heter det kanske. Så alltså man bara tycker ju, alltså man stänger ju av sig från omvärlden, så tycker jag det kändes. Det är ju rätt mysigt att bli, man blir upppassad hela tiden. Folk kommer in och kollar hur man mår, man får mat och jag tyckte det var väldigt härligt att vara där faktiskt. Det jobbiga var ju att kliva ut ifrån det där rummet och sätta sig i en bil och åka hem. Jag vet inte vad som hände. Så jag fick ju så här panikkänslor verkligen. Att vi skulle krocka. Och hon bara nej, hon kommer liksom. Jag kommer inte kunna ta hand om henne. Hon kommer dö. så otroligt konstiga känslor. Allt gick såklart jättebra när vi kom hem.
Höll de känslorna i sig eller försvann de när du var hemma?
Nej, men de försvann något snabbt. Men däremot så hade jag så pratade inte så mycket om det och bloggade inte så mycket om det då heller, för jag tyckte de där känslorna så jobbiga. Men jag hade alltid någon så här känsla av att det här skulle tas ifrån mig.
Mm.
Alltså att jag var rädd att någonting skulle hända henne. Och det här var så en noja hos mig som var så stor så att jag nästan, alltså jag mådde dåligt över det här. Jag var så orolig om mig så mycket att hon bara skulle sluta andas eller att jag skulle gå ut med barnvagnen, att någon skulle köra på henne. Så att jag var väldigt så här, jag tvingade mig själv att gå ut och göra saker för att komma över allt det här. Och jag tror faktiskt att det var det bästa, att inte liksom låsa in sig hemma och skärma sig från omvärlden, utan jag tvingade mig själv att gå ut på restaurang, jag tvingade mig själv att gå ut överallt med henne.
Mm.
Men det var, jag tyckte det var jättejobbigt.
Men du kom över det?
Jag är fortfarande inte helt över det, men det tänker jag att det är väl ingen förälder kanske, men jag... Alltså jag sitter och fantiserar på allt som kan hända. Men jag tror att det gör nog alla föräldrar.
Jag känner igen mig jättemycket. Absolut. Framförallt nu känner jag. Så här, nästan ju äldre hon blir så känner jag bara mer och mer far överallt. Liksom.
Mm. Men det, alltså jag vet inte, nu hon precis börjar på dagis. Och då måste man ju släppa kontrollen. Mm. Och jag tycker det här dagiset är fantastiskt. Jag känner så otroligt tillit till dem. Men det är också, det här är jättebra för mig. Det är så himla bra att... Hon är där flera timmar om dagen, så jag kan bara så här, försöka komma över den här ännu mer, den här nojan.
Men kände du att du har varit extra överbeskyddande också i det här? Eller?
Nej, jag är nog inte så här... Alltså det tycker jag är skönt att ha hos mig, att jag inte är så här... Nej, du får inte hålla henne. Utan jag är väldigt så här, nej, vill du hålla henne, absolut, ta henne. Liksom. Jag är inte rädd att någonting ska hända henne när någon annan är med henne. Så jag, nej, inte överbeskyddande. Det sitter nog bara liksom mer i mig, i mitt psyke.
Mm.
Men inte att jag är beskyddande. Och det vill jag verkligen inte. Jag vill inte vara en sån mamma heller. Som gör att Lilo blir så rädd för att göra saker för att jag är beskyddande. Det får hon aldrig bli, känner jag. Utan hellre att hon är modig och vågar göra saker. Så att jag har dealat lite med mig själv.
Hur skulle du beskriva dig själv som mamma?
Men man vill ju säga att man är en bra mamma. Men jag tror faktiskt att jag är det. Framförallt tror jag att hon tycker att jag är rolig. Alltså jag gör väldigt mycket roliga saker med henne. Jag är en sån här som... Alltså jag försöker att hela tiden tänka att hon ska ha roligt. Och jag vet inte om det har hjälpt, men hon är ju en väldigt glad bebis. Hon skrattar ju hela tiden. Och jag tänker att det är lite med så här trygghetskänsla att göra, att hon inte är rädd. Hon är extremt nyfiken på nya människor. Och... Alltså jag tror att det är bra att inte göra henne rädd för livet.
Mm.
Det här är också läskigt, för jag vill inte att hon ska vara för orädd och gå fram till människor som hon inte känner. Och framförallt inte följa med människor hon inte känner. Mm.
Men det är också en väldig oro för
men det är väl senare när man kan prata med henne. Jo, men jag tror att jag försöker liksom, allt jag gör försöker jag så att göra henne delaktig, som om jag lagar mat, så då är hon med, så förklarar jag vad jag gör. Så jag pratar jättemycket med henne. Jag kan tycka att folk ibland så tittar på mig så konstigt på ICA, men jag pratar om allt och så tänker jag att hon lär sig prata snabbare.
Det tror jag är en väldigt stark sanning. Men hur funkar familjelivet nu då som singel? Och...
Nu är hon 15 månader. Det här med att ha henne en vecka var, det är ju så här, jag kan inte vara utan henne en vecka. Det finns liksom, det är alldeles för lång tid. Så nu kör vi liksom 3-3-3. Men hjälper varandra, om inte någon kan en viss dag så täcker vi för varandra. Så vi försöker köra 3 dagar i taget. Och det är fortfarande lika konstigt att säga hej då till henne den tredje dagen.
Mm.
Och det är jobbigt att vara ifrån henne. Men det är fantastiskt att hämta henne den tredje dagen. Alltså den så här känslan som jag har i kroppen. Mm. När jag ska få se henne efter 3 dagar. När jag kommer till dagis och så ser jag hur hon leker med de andra barnen innan hon har sett mig. Och jag ser hur hon beter sig. Liksom, och så den känslan är så himla fin. Och sen så tittar hon på mig och blir så här... Och bara, mamma. Mm. Och den, alltså det finns ingenting bättre. Och den kanske, jag vet inte om jag hade känt den lika starkt då, men jag hade träffat henne varje dag. Så jag försöker se det som en fördel med att vara singelförälder.
Fint, jag blir alldeles rörd av att höra det faktiskt. Jättefint. Men hur funkar det rent liksom mellan er? Har ni en gemensam syn på regler och uppfostran och hela den där biten?
Ja, men alltså, vi försöker ju mötas. Det är ju så, det finns ju ett skäl till att vi liksom inte blev ihop. Och det är ju för att vi har så här annorlunda värderingar. Vi tycker inte lika om saker och vi är väldigt annorlunda. Och det klart det ställer till så här, problem gör det verkligen. Men jag tror vi försöker möta varandra. Vi har verkligen kommit överens om att vi inte ska bli osams. Utan det som betyder någonting, det är hon. Överallt liksom. Mm. Hon kommer må bäst av att inte se oss bråka. Men vi får mötas. Men samtidigt, jag menar, man kanske inte drar helt jämnt alltid med sin partner heller i uppfostran.
Definitivt inte, skulle jag säga.
Och det är en sak som kanske kommer fram när man har fått barnet. Man kanske inte vet om de här sakerna innan. Så jag tänker att det kanske är lika svårt för oss som det är för andra.
Det tror jag säkert. Hur funkar dejtinglivet då?
Du, dejtinglivet är så patetiskt. Men det är så här, om jag ska vara ärlig. Nu är jag inte så här, jag är ju inte ute lika mycket såklart. Man träffar ju kanske människor när man är ute. Alla mina vänner, alla deras vänner har jag träffat. Det finns liksom inget nytt i vår bekantskapskrets. Jag jobbar med nästan bara kvinnor.
Mm.
Jag träffar nästan aldrig liksom de nya män. Och jag kan säga att förut var det ändå så här folk så här hörde av sig lite då och då. Som så här, bara, tja, så här, du är kompis med den, du verkar intressant, bla bla bla. Sen jag fick barn så hände inte det så ofta.
Nej.
Det var som att det gick ner till 170%.
Mm.
Ja, men det är lite sorgligt egentligen. Så man blir ju så här, bara, nej, jag typ ingen vill ha mig. Jag är så här ensamstående morsa. Så lite så, man blir lite så här deppad. Mm. Vilket är, jag försöker att inte hålla på så. Och sen så kanske man går på någon så här Tinder. Jag tvingar mig själv att gå på så här Tinder-dates. Så
mm.
Det har inte varit, jag tror att jag har varit på sammanlagt tre. Alltså tre Tinder-dates på typ 1,5 år. Nej, 1 år kanske. Det har inte givit någonting. Ingenting.
Men du gör det i alla fall. Det är ändå så här.
Jag tvingar ju mig.
Precis, och det är ju bara, det är ju bra egentligen.
Ja. Jag vet, men sen efterhand kan man känna så här, varför satt jag med den här människan liksom i 5 timmar typ? Och så kände att jag inte kunde så gå heller, utan jag vill inte vara en sån här människa som, du vet du vad, klockan är mycket, eller så här, åh nej, har de ringt därför, jag måste gå.
Där samtalet.
Jag vill inte vara den, så jag sitter där ändå och tänker så, men okej, man kanske kan lära sig någonting av den här träffen, men nej. Har man ingenting gemensamt, då har man inte det. Du vet, man vet ju exakt på sekunden, är det här någonting för mig eller inte?
Man absolut.
Bara, nej. Och jag tror inte, de har nog inte känt liksom heller att jag har varit intressant. Så det var lite felmatchat liksom.
Mm.
Jag tycker att vänner borde bli bättre på att matchmaka.
Jag håller med om det.
Varför är det ingen
jag
som
håller
gör
helt
det?
Med om det. Det brukar oftast bli så himla lyckat också.
Ja, för då känner man ju ändå så här, gud vad de här två skulle klicka. Varför gör inte folk det? Mm. Jag älskar att göra det om jag får chansen till att göra det.
Jag ska genast gå hem och gå igenom min Facebook.
Du kanske har någon
mina vänner, se vilka singlar
till
jag
mig.
Har. Ja, jag ska leta upp någon.
Som inte blir skraj av en ensamstående mamma.
Exakt.
Ja.
Du, då tänkte jag höra om du har någon fråga till våran kära barnmorska.
Ja, alltså jag har precis suttit och skrivit ett jobb till en tidning som handlar om att börja ha sex efter förlossningen. Och hur lite kvinnor får reda på om hur det är. Exempelvis att när man ammar får man en viss typ av hormoner som gör att man blir uttorkad. Slemmorna blir uttorkade. Man tappar sexlusten. Jag tror inte att alla kvinnor vet det här. Och då tänker jag, varför utbildar man inte blivande mamma? Varför får vi inte reda på de här sakerna? Jag är övertygad om det hade varit män som skulle föda det här barnet och deras stånd hade svikit dem. Så att det var så här, man visste det, då hade de fått reda på det. Jag är helt övertygad om det. Det här är något så här att man inte bryr sig om kvinnors sexualitet. Det stör mig jättemycket.
Jättebra fråga.
Ja, det är möjligt att man talar för lite om det. Samtidigt så är det så otroligt mycket information som ska gå in. Vårdtiderna är jättekorta. Är det förstföderska så är det 2 dygn. Är det omföderska är det 1 dygn. Och så ska man ha in allting om anknytning till barnet, amningen, återställa. Och då kanske det är så att vi här inte prioriterar sexbiten i det hänseendet. Som vi kanske skulle göra om man låg in en vecka. Hade man sett, kunde man ägna en hel dag kanske åt det. Men nu är det så. Och alltså rent biologiskt så tänker jag så här att rent biologiskt så ska man ju inte ha sex därför att man ska inte bli gravid och föda nästa barn om 9 månader. Så att kroppen har ju ställt in sig på det att det ska inte vara något sex. Sedan så vi människor har ju sex ändå inte bara för fortplantningens skull, men att helt klart med tanke på hormoner och slemhinnor och den mentala fokuset ligger ju på barnet, kanske inte på en annan partner att ha sex. Så att det stämmer ju helt med att kvinnor har inte samma sexlust, om man ska generalisera. Så när jag pratar med kvinnor om deras sexuella aktiviteter efter att ha fött barn, så är det inte någonting som jag tycker att flertalet prioriterar, utan mera så här att det har man lagt åt sidan ett tag. Och det kan ju innebära många olika saker för partnern och så vidare. Och så. Men tittar man hormonellt på slemhinnor och hur vi fungerar, så är fokus då mer på att ta hand om det här barnet som må amma. Och så länge man ammar så vet man att slemhinnorna inte är likadana. Men då finns det ju då hormonkrämer och så vidare man kan hjälpa till med.
Har du något tips på vad man kanske kan säga till sin partner om man känner att nu börjar det tjatas här?
Alltså, då tänker jag så här, har man en bra relation så behöver det inte vara något problem. Har man en relation så får man väl bara tala om det här och berätta om det här med hormoner och så vidare, att så här ser det ut, att min kropp är inte förberedd för sex, för det är den inte. Och ha tålamod, så jag kommer igen sedan när vi har tagit en bit på väg.
Vad vet du idag som du inte visste innan hela den här resan?
Ja, gud, vad vet jag idag? Alltså, jag vet inte, jag tycker inte att någonting är som jag hade föreställt mig att det skulle vara att få barn. Och med det vill jag också säga att man kanske inte så här ska ha så mycket så här rädslor och förväntningar. Och så här, man bara tar det som det kommer. Jag tycker att det egentligen är lättare än vad jag trodde det skulle vara. För att jag tänkte så här, gud, tänk om inte jag kan ta hand om mitt barn. Mm. Men det är klart jag kan det. Och jag är ju den som är bäst på att ta hand om mitt barn. Jag vet ju bäst vad mitt barn vill och kan. Jag tolkar ju henne bäst. Och det tycker jag känns, det önskar att någon typ hade sagt till mig innan. Så här, ja, men du kommer ju fixa det, för du kommer liksom veta vad ditt barn behöver bäst av alla människor. Ingen annan.
Tack Annika Leone för att du så ärligt och härligt delat med dig till oss. Och tack alla lyssnare. I nästa program träffar vi Emma Heimer från Örebro, som överraskades av sitt andra barn som hade så pass bråttom ut att det blev en förlossning mitt på hallgolvet.
Skulle det hända någonting så har vi inga apparater eller maskiner att tillgå, och därför så vill jag göra extra noga så att jag vet att hon är igång med andningen. Och sen så höll hon i henne medan jag reste på mig och gick ut i ambulansen. Jag var så fylld av adrenalin så jag bara skakade. Hela jag skakade och benen skakade och jag kunde inte vara stilla.
Producerat av Perfect Day Media.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.